Sveriges bästa fotbollslag. Absolut. Ett av Europas bästa.
Vad är det som gör det? Varför är de bättre än andra lag?
Det är jämnheten i materialet. Det är 25 stycken fullgoda spelare. Nästa Europa kassar lite.
Är vi igång, Gustav? Det är vi. För alltid nummer ett är tillbaka efter ännu en seger och ja, Gustav, var ska man börja? Vilken ände vill du börja i gällande matchen mot AIK? För att jag menar, att vinna mot AIK och vi pratar sviter gjorde vi ju kring kuppen där vi inte hade upplevt, där du och jag inte hade upplevt någon kuppseger fram till förra året. Vi har ju å andra sidan inte heller i våra supporterskap varit med om att förlora hemma i Malmö mot AIK. Är det den enda vi ska ta eller är den liksom lite utkörtad och tröttsam nu vid det här laget?
Nej, men utkörtad och tröttsam vet jag inte om det, men jag tänker att det är så pass vanligt för alla. Det är ju liksom, ja, visst det är väl de som är äldre än oss som har fått uppleva en AIK-seger, men jag vet inte, det gör knappt någonting med mig för att det är mitt normaltillstånd på något sätt.
Ja, men, jag vet inte, alltså, jag tycker någonstans det är så sjukt att tänka att ett sånt lag, jag menar, hade man haft den här sviten mot, jag menar, all respekt, Kalmar, Degerfors, Varberg, Mjällby, Sirius, då hade man ju sagt så här, ja men vad fan, det är inte så jävla konstigt liksom. Men jag menar, att de inte en enda gång på vad är det, sen 96 va, lyckas pricka rätt och liksom kan gå ifrån Malmö eller åka ifrån Malmö eller flyga hem från Malmö eller hur fan man uttar sig från Malmö om man är i Stockholm med 3 poäng. Jag tycker det är anmärkningsvärt. Jag tycker det är någonstans visar, de har gett upp på förhand. Man hör Svanemar i Toto-svenskan och man hör Kviborg testa stör. De har ju fan gett upp på förhand ju. Och jag menar, för fan, då kommer de aldrig lyckas vinna. Det är bara till att tacka och ta emot för oss malmöiter ju. För vi vill ju gärna slå dem. Vi vill gärna vinna. Vi vill ju vinna alla matcher.
Ja, nej men så är det. Det är väl det som på något sätt gör det så himla kul just nu. Att det är alltid kul att vinna. Det är alltid kul att hålla en svit levande. Men det är också lite roligare när man liksom läser alla reaktioner och all mental hjärngympa som görs inför matcherna. När man liksom ska hitta någon udda variabel att räkna på. Eller bara direkt gå till resultatet och räkna bort sitt eget lag. Från AIK:arna då. Vi gör ju motsatsen här nere.
Här nere. Ja, precis. Här nere på kontinenten som de säger i Tutsvenskan så fint. Nej, men ska vi gå in på lite upplevelse, lite supporterdagen du hade igår och som jag hade igår. Vi hade två helt olika uppladdningar egentligen på förhand ju. Och så sa jag, men vi hörs på matchdag så ser vi vad som händer. För jag hade besök från, ska jag vara korrekt i mitt språk också, Gustav, Nederländerna, eller som jag säger Holland. Min kära farbror var på, eller båda mina farbror var här, men den ene farbror följde med på match och ville jättegärna följa med på match igen. Och då har jag varit på 2 matcher tidigare. Detta var någonting vi diskuterade över lunchen, för vi sågs ju på Scandwich på Möllan och sprang på varandra där. Och då sa han att han bara hade sett Malmö segra, och så sa jag, vad fan, vi vet ju vilket datum det var, måste kolla vilken match det var efter det hade gått. Och då visade sig att han var mot Djurgården 2019, den 25 augusti, och så den förlusten. Men han sa att han hade känslan av att ha bara sett segrar, för han var på Mjällby-matchen 2010. Så att han har ju fått uppleva ett guld, och jag menar, det kanske trumfar Buya Turays mål mot oss 2019, Gustav. Men nu har han fått se ett Stockholmslag åka på pisk i Malmö också, så det är jävligt gött. Så att nej, vi hade det sjukt trevligt, jag och min farbror, och det är någonstans en ynnest att få ta med, jag menar, att få ta med någon som älskar fotboll, som har liksom haft årskort i, ja men det är 15 år nu på Adu den här matcher i Haag, som liksom åker på alla bortamatcher han kan med sitt, ja, via sitt företag, sa han. Men du vet så här, en genuint fotbollsälskande person, och visa upp Malmö och läktarkultur och ja men allt det som den matchen igår bjöd på liksom. Och ja, vi kommer väl in på matchen och vad han tyckte om vissa spelare och så. Det är lite roligt ju, öga och öra utifrån som inte har någon annan koppling till varken Vecchia Sejour i Sirius eller ACs liksom legendstatus eller vad man ska kalla det i klubben. Så kan du få höra lite vad han bland annat tyckte och tänkte. Den enda han har en relation till är faktiskt Sergio Peña från FCM-tiden. Ja, vi kommer att komma in på det.
Det är alltid kul, måste jag bara säga, för att där, det har vi ju pratat om, och det har ju pratats om av alla nu, att så här, man har ju bestämt, som vissa spelare ofta, jag har bestämt mig om att jag gillar Zidane och att jag tycker att Zidane ska bli bra. Precis på samma sätt som att någon hade bestämt sig för att Charles skulle vara dålig, eller att jag nu kommer inte på ett annat namn, eller att Frans Brorsson alltid var skulden till alla förluster och så vidare. Så att det är kul att få det utifrån perspektivet, för man, det är ju sånt man inte tänker på alltid. Men min uppladdning var ju lite annorlunda från din, för att vi, ja, som sagt, vi satt ju också på Scandwich då och tog deras Mackan-macka som de hade bildsatt med Marcus Rosenberg. Och njöt i solen. Vi var där lite tidigare, så vi fick ju plats ute. Men det var härligt. Det är ju konstigt så här med AIK, för att på något sätt blir man ju nervös. Jag blev nervös när jag träffade dig och din farbror, och han sa att han bara hade sett vinster. För att då kommer den här korkade, vidskepliga supportern i en fram. Min fru påstår att vi supportrar är som oftast kvinnor som tror på kristaller och så här astrologi och så här hur månen står i förhållande till Jupiter och hit och dit och sånt. Men med fotboll och vidskeplighet. Så när han sa att han bara hade sett vinster, tänkte jag direkt, ja, då var det förlust idag. För nu står ju alla fotbollsmässiga stjärnor rätt. AIK har inte vunnit. AIK ser jättedålig ut. Vi ser jättebra ut. De har inte vunnit här sedan 96. Han har aldrig sett oss förlora. Då är det ju bara upplagt för att allt ska gå käpprätt åt helvete nu. Men, och ja, man fick ju lite vatten på sin kvarn sen när matchen började, kan man väl säga.
Jo, men sen å andra sidan var det fina där är att han hade ju inte sett oss vinna. Han hade bara, han 50-50, för fan. Så det var ju kanske bara bra att han trodde att det var en seger. För det var kanske det som bärgade segern igår också. Att din vidskeplighet, den liksom föll i, vad ska man säga, han for ju med osanning där ju. Så det,
precis, man lurades till vidskeplighet av en lögn. Och det är alltid härligt, för då tar det ut varandra lite, känns det som.
En härlig vit lögn så här innan match på Scandwich. Ja, men härligt.
Nej, men sen innan vi tar oss till liksom matchen och det, så måste jag säga att det är en jävla skillnad när man går från först upp på Bobs för ett gäng år sedan till ner på ståplats, ofta högt upp och långt bak och så vidare, till att nu stå på 27an i vad ska man säga, temperatur. Helt plötsligt står man i t-shirt och tänker att ja, men vad fan, frågan är om man kan köra, är det för tidigt att köra bar Uber så här i början på mars när man i början på maj när man liksom står och grillas fullständigt i solen. Så att det var en härlig, det börjar ju bra, man kom in i en bra känsla tidigt.
Ja, men det, alltså jag vet inte, jag slås också av det. Nu sitter jag liksom högst upp på sektion 22 i hörnan, och vi har nog konstaterat, Gustav, efter den här matchen också att ljudet isoleras lite där för hela liksom läktarlutningen, och det som blev vårt tak är ju en ganska bra bit ner också, så att det här som du nämnde sist mot Hammarby, så tyckte det var bra tryck, och jag sa att det har nog med det att göra, för att vi märkte igår också att även om det liksom var i skuggan och där inte kommit sol någonsin på de platserna, så var det liksom ändå ganska behaglig temperatur. Trots då skugga, som sagt. Så att jag tror att vi har på så sätt ganska schyssta platser. Lite isolerade. Men sen är det jävligt tråkigt om man inte kan få den fulla stämningen. Kanske därför de platserna var lediga. För de är inte så jävla bra som man på förhand trodde. Men jag förstår att du hade det varmt på 27an med tanke på hur jag hade det på 22an. Där det var liksom också varmt trots skugga. Eller varmt, du fattar.
Ska vi ta oss till... För att vi egentligen, innan man går in på matchen och så här tar och snackar ner den lite, så måste man ju ta lite tifo. Det blir mycket tifo, och det blir ju lätt ganska enkelspårt att vi sitter här och hyllar, för att ja, den här, dels är man gör MFF-grupperingar ofta jävligt snygga grejer, och sen så är man ju alltid lite färgad av att det är MFF-grejer, så blir det lite extra snyggt. Men gårdagens, måste jag säga, är blev jag otroligt glad av att se, just eftersom det är, det känns som en stil som inte körs ofta på Malmöläktaren. Det här med kaostifot och en väldigt synkroniserad och snygg bränning som verkligen matchade hela tifot och målningen och stämningen i sig. Plus då det dubbla budskapet med jag vill leva fri, jag vill göra vad jag vill, kombinerat med liksom, ja men kaoset, gjorde det så himla vackert och liksom snyggt i sitt utförande. Så att där är verkligen så här en härlig, som vi har pratat om tidigare, lokalkoppling till det man gör, tillbaka till våra klassiska färger på ett sätt. Verkligen riktigt, riktigt läckert.
Ja, men jag menar, vad det egentligen är inte så konstigt att man sitter i enkelspår. Jag menar, vi är ganska enkelspåriga när det gäller liksom analys av fotbollsmatch också. Det är alltid med MFF-glasögon som man sätter sig och tittar och som vi sätter oss och diskuterar detta. Så att det vore ju konstigt om det inte var att det blir lite enformigt. Men jag tänker liksom någonstans, Gustav, det som du är inne på, jag tycker framförallt liksom kopplingen tifo, som hyllar liksom, i det här fallet blir det ju en liksom lokalartist, eller vad man ska kalla det, kan man säga Malmöartist, eller är det skarvade, men
det, ja, för, gud, ja, det är det, klart det. Malmöartist och profil och hela biten liksom.
Ja. Och sen som du är inne på liksom det här att alltså, det är också en form av hyllning, gissar jag, till ultras och tifokulturen och liksom hela den biten med bränning, med budskapet, med liksom det, den texten liksom. Och alltså, jag vet inte vad det var, för om det var någon annan typ av konfetti eller om det var beställd konfetti och inte klippt. Man har ju tidigare varit med på Gamla stan och liksom varit så klippta bitar och skurna bitar på både maskin och säkert med sax och hela biten, eller om det här var någon sån liksom extra tunn som, för den bara låg ju i luften. Det var så här jävla magiskt. Alltså, alla videos, på tal om videos, den videon som Supras Malmö släppte idag, om ni inte har sett den så gå in på YouTube och så sök på Supras Malmö Media, så får ni den. Det kan vara en av de fetaste sådana efterfilmerna, med tanke på att man då lägger på Om jag var en slashas, där då textraden kommer och jag vill leva fri, och sen i slutet läggs det även på med när läktaren sjunger den i slutet av matchen, vilket ju blir någonstans av pricken över iet att MFF spelar den i högtalarna. Jag hoppas ju någonstans att vi kanske kan ha en ny eftermatchen melodi som spelas liksom, för det hade varit fett, både som hyllning till Karl Pedal, men också liksom själva textraden och budskapet funkar så sjukt bra på fotbollsläktaren, för man behöver inte alltid tänka att det här är liksom någon form av, ja men, ultras grej och var fri. Jag känner typ samma sak på sektion 22, när man liksom, alltså, man vill ju vara fri på läktaren, man vill göra vad man vill, man vill skrika vad man vill, man vill leva ut sina känslor. Det är liksom fotbollssupporter för mig. Sen om det är folk som sitter och klappar på övre etage på klubbstol, då är det kanske också en form av att vara fri för 90 minuter från andra bekymmer och problem. Så jag tycker det är en sjukt, sjukt vacker symbolik och jag älskar det där. Alltså det är, jag har det på film, men jag har tittat på den 2-3 gånger idag, Gustav, och den gör sig så jävla orättvis, den filmen, tyvärr. För det, den känslan där var så sjukt överväldigande och mäktig att se, hela läktaren liksom.
Nej, men så är det. Och det här konfettit var, när det började komma var det nästan, alltså jag tänkte så här, vad fan, det är maj, snöar det, vad händer? För det var bara liksom de här vita, vad kallar man det, strimmorna, pappret som liksom flög förbi en och svävade uppåt och hade sig, så att det var liksom en otrolig upplevelse på ett sätt. Sen så måste vi bara ta lite kritik till MFF, eller vem man ska säga, i liksom den ena lövblåsen som de tog fram var verkligen så här, alltså skippa den han gick runt med, som var någon slags ryggsäcksbaserad lövblås, den gjorde ganska mycket nytta, men någon av tjejerna där fick ju också en, och det var, alltså, hon hade gjort mer nytta om hon gick och sparkade lite lätt i gräset, så hade flera av de här konfetti blåst bort. Liksom. Det var riktigt, riktigt lustigt att se emellanåt.
Du måste ha haft första paket på den shitshowen alltså.
Ja, det var lite så. Man såg det väldigt bra. Och man kan också undra lite över strategin när man börjar nästan från kortlinjen och går inåt mot planen. Det kanske inte är helt optimalt när man rengör fotbollsplaner eller andra saker. Man brukar ju börja inifrån och gå utåt. Men nog om lövblåsartekniker och andra städtekniker.
Men du, jag har en sak innan vi lämnar tifot och går kanske in på match och så vidare. Det man hade kunnat krydda det här med, som hade varit kanske ännu lite fetare, det hade varit de här sjuka rökbomberna som var det Djurgården som hade såna liksom, som gick typ upp i luften. Tänk att ha bara typ 2-3 såna lite utspritt mitt i det här också, från typ översta eller något sånt, som hade legat som en rökridå över liksom. Det är bara komma att tänka på det, jag vet inte varför, men du fick in det.
Där har du definitivt en poäng. De hade varit riktigt snygga och vad ska man säga, ackompanjera det här med. Det hade blivit ännu mer det här kaosiga vi gör vad vi vill känslan över det på något sätt. Men så som det är, ja, så är det otroligt vackert. Det är liksom också helheten i att kombinera de olika stilarna som ändå körs, som jag blir så lite extra glad av, med stora flaggor och konfetti och en stor OH och den här banderollen längst fram. Det är härligt. Och det är också känslan av att det är den låten. Nu vet jag att den sjöngs i slutet. Jag har sett många på sociala medier som skriver att det kanske till och med skulle kunna vara en hymen inför match och sånt, men så på ett sätt, det vet jag inte riktigt om jag är 100 med på, men stilen gillar jag, kan man ju lugnt säga. Så jag är helt med dig där, att man kanske ska börja köra den regelbundet efter match eller i halvtid eller
efter seger tänker jag, alltså så.
Ja.
Det är inte något du sätter på och vill gå ut till om du har förlorat liksom. Det, alltså, då kan det lika gärna vara tyst alltså. Men det, är, alltså det bästa är ju de liksom när man kliver ut från läktarna till en melodi eller till en ramsa, som jag kommer att tänka på Helsingborg borta liksom, alltså när det liksom bara ekar där i katakomberna bakom och sånt. Det är så fruktansvärt mysigt som supporter. Och det är, jag vet inte, jag kommer att tänka på det nu också, när man glider bak där igår, för jag satt i min farbror, så sitter vi längst ner i hörnan på 22 och så här, ja, nu får vi gå hela vägen här bakom läktaren, för nu ska vi ha öl. Men vad fan, har de inte öl här i kioskerna? Så han gick förbi kiosk efter kiosk. Nej, vi ska bara lite längre ner här, och så liksom, tänkte gå ner till hörnbaren. Så skrev jag till dig också, liksom, så här, fan, beställ en öl till mig om du står i kön, för det är typ 10 minuter att ta sig ner dit. Så, men då springer man ju på folk som man känner, liksom, både min morbrors vänner som sitter och har suttit på den läktaren, ja, sen stadion byggdes, och sen så grannar och kollegor och sen gamla läktarprofiler, och sen så kommer man fram och så står det någon, något fult tryne längst fram som man känner igen liksom, som hejar på en. Det är också så jävla, man älskar det på matchdagen, för det är liksom bara folk man träffar i de här sammanhangen, och det är helt underbart, den känslan när man leder 3 till paus eller 3-0 mot Hammarby och man känner sig helt oövervinnelig. Den känslan som supporter är den bästa liksom, när man precis innan det är slut, liksom, innan man vet om det är bär eller brista. Det är en sjukt mysig känsla det där. Så det är, man blir glad när man tänker på det så här dagen efter.
Så är det. Men apropå att känna sig oövervinnlig. Var det din känsla också efter Omar Farais straff och så här slängkyssande? Kände du oövervinnlig då?
Nej, men alltså jag missar ju slängkyssarna. Jag fattar att det händer något, med tanke på att man har ju sett fotbollsläktare agera och reagera och få utlopp för liksom. Så man fattar att det händer något, men jag ser ju inte så långt bort som jag sitter. Och det blir liksom nästan lite att jag ser ryggtavlan på honom bara, så jag ser inte vad som händer. Men den känslan jag fick då, jag sa det till min stolsgranne Viktor också, att fan, alltså, helvete, AIK har i år bara vunnit när de har gjort första målet. Och jag bara så. Han bara, jo, men typ så, försökte få mig på andra tankar. Och sen visade det sig när man såg om matchen i augusti att det var 97 matcher. Och sånt.
Det var jättemånga matcher utan.
Eller sen 97, jag kommer inte ihåg. Det var liksom jättemånga som de hade spelat där de hade alltså inte förlorat om de gjorde första målet. Så att det var kanske fog där på läktaren för oro med tanke på att ja, alltså sån statistik har man inte koll på när man är på stadion. Sånt får man ju ofta i tv-rutan. Men min känsla där och då var väl kanske också så att fan, de är nog ganska tunga när de kan ligga där och försvara och ja, men ligga på rätt sida. Och sen är det ju helt alltså smått bizarrt när jag kollade upp det idag också, just då, som jag sa till dig, att det var 25 touch tror jag. Plus minus några kanske, så små touch. Från deras mål och hans straff till att bollen är i mål på andra sidan. Och typ exakt identiskt med Hammarby. Och det var ju 9 liksom passningar i båda matcherna. Och det är ju, jag menar, fan det är ju det är sjukt egentligen när man tänker efter. Alltså. 9 passningar.
Det är en jävla skillnad mot förra året när ja, det liksom man släppte in ett mål och så kollapsade hela laget. Och nu såg du att det är 2 matcher i rad, eller vad man ska säga. Det har varit någon däremellan också, men 2 matcher med så kort tid när man gör egentligen svara upp så pass snabbt. Och här är ju ännu mer intressant eftersom, precis som du säger, vi pratar om traditionens makt innan med AIK-seger här nere, att de inte har förlorat en match de har haft ledningen i sen liksom, hur länge som helst. Så tar det liksom så kort tid innan det står 1-1. Och ja, man hann väl var liksom irriterad. Jag känner mig aldrig så här superorolig för våra chanser. För jag tycker vi har varit så pass bra och jag tycker inte AIK har varit så pass bra. Och även under de 5 minuterna så var det skilde sig liksom inte från normalbilden. Och nej, men så här, när Peña sätter igång den frisparken snabbt och liksom allting därefter klaffar, så man hann ju liksom inte bli irriterad eller särskilt nervös för matchen i sin helhet bara på en straff som förvisso var helt rättdömd. Men för att AIK har ju inlett som de har. Hade de inlett bra, hade det varit mot Häcken, hade det varit en annan femma. Men nu är det ju ja, nu är det AIK. Vi har ju varit inne på traditionens makt som sagt, så att det nej, jag hann inte bli så nervös i alla fall.
Nej, men och jag känner mig så här att jag kommer ihåg att det var liksom den växelramsan Malmö som skanderades liksom vid deras mål och deras firande och sånt där efter straffen. Så det blir också någonstans så att man får ett utlopp, man får en, ja men det hinner ju gå 45 sekunder, en minut, knappt det liksom. Så att man hinner liksom också reagera sig i en sång och ta i tillsammans när det är hela stadion så liksom. Så att nej, jag håller med dig. Det är, alltså, man hinner inte bli orolig. Och det alltså framförallt nu efter Hammarby hade man ju den känslan också efter den matchen, att jädra var starkt mentalt. Och man hört Nanasi idag i Tuttosvenskan som också liksom skickade det här lugnet och den här känslan av att det löser sig, vi kommer inte bli oroliga även om det står 0-0 i 80, vi kommer att trycka på, vi kommer att tro på det vi gör. Och det liksom det symboliseras ju framförallt genom de här 2 såklart, alltså vad ska man säga, vändningarna eller trycka till momentum som det ändå handlar om. Jag menar, det är en 4-1, ett 4-1 mål mot Hammarby, det cementerar ju liksom typ segern och liksom avståndet ökade inte, eller de kröp inte närmare utan avståndet var detsamma. Och i det här fallet bara bäddar det ju för att AIK liksom måste framåt igen om de inte ska nöja sig med en poäng. Jag menar, summerar du en allsvensk säsong, Gustav, så tror jag att även om AIK börjat knackigt så kommer du kanske inte vara helt nöjd med 1-1 på hemmaplan, men du kommer inte heller säga att fan, det är där vi torskar guldet liksom. Det är i så fall att det finns andra matcher, andra parametrar och så där som spelar in, om du förstår vad jag menar.
Ja, nej, men det har du såklart helt rätt i. Ska jag bara ta en sak som gör mig väldigt glad att se på 1-1 målet också?
Ja.
Om jag får det. Det är ju absolut. Inte bara den snabba igångsättningen av Peña som är helt genialisk och absolut regelrätt. Det är faktiskt CC's löpning och inspel, för att det har vi har pratat om det mycket, många har pratat om det, men det är ju exakt det som är hans styrka på något sätt, att han ska löpa längs kanten och slå in en boll till de som står inne i boxen. Och för första gången, många gånger innan har det känts som att det fattas någonting, antingen har passningen varit lite fel eller så, ja, alltså det har inte klaffat helt enkelt, men nu gör det ju det. Nu sitter ju passningen precis på foten. Och jag känner ju bara så här. Det blir ju det blir ju lätt hyllningar av allting här i de här tiderna som vi sa innan. Men att Rydström har lyckats få Cisse att spela på sina absoluta styrkor, löpstyrkan och det enkla inspelet, det är ju fantastiskt kul att se. Och jag kan känna någonstans att nu när Tinnerholm kommer tillbaka, han ska ju in i startelvan, men det är inte lika solklart som det var för en månad sedan att han ska in i startelvan.
Nej men absolut, och det är väl lite det som också med du nämnde Zeidan innan och har pratat gott och varmt om Zeidan, och det är väl lite samma scenario där, att alltså jag tror att Cissé faktiskt köper in sig på att kunna konkurrera med en Anton Tinnerholm. Alltså han vet vad Anton Tinnerholm är i Malmö och har blivit för sina liksom uppåtpratande löpningar upp och ner och insatser tidigare i himmelsblott. Liksom. Han har köpt sig den liksom den, man kan likna det med ett sånt fast trackpass på Liseberg eller Gröna Lund eller Tivoli, du vet, sånt här. Så man kan glida lite för i kön. Har jag inte en poäng i det liksom, att han har ändå köpt sig det, och det har ju hemvändare som kommer hem i rätt tid och rätt ålder liksom. Det är samma sak som att Lasse Nilsson kommer att kunna stå där av att hur bra som helst på alla träningar, så kommer ju ändå Henrik Rydström skriva ner Pontus Jansson, även om han har haft en liksom knackig tre veckors period liksom. Så att med all rätt är det ju så, men det är också, jag tror, någonting som Cisse köper in sig på och vill gärna konkurrera på, för att nu har han också ett flyt, ett flow, ett go, massa synonymer som vi kan dra på vad han har. Men jag tror framförallt att glädjen i liksom att spela fotboll syns på honom, syns på så många andra också, vilket gör att det blir mycket lättare att tänka att okej, jag sitter bänk, men min chans kommer komma, jag kommer kunna ta den. Och det är inte säkert att Tinnerholm är tillbaka liksom mot Halmstad, och kanske inte heller mot Häcken, det vet man ju inte liksom. För det handlar nog om vem som är bäst på träning nu.
Och alldeles oavsett så är det ju skönt att man liksom får igång de här spelarna, precis som ja, att man får igång spelarna bakom, så att man inte har, som man har sett andra lag som har, när deras reserver kommer in så håller de inte samma tempo, de håller inte samma nivå. Nu vet vi ju att vi kan lita precis, för nu har han ändå satts på prov i tuffa matcher mot tuffa motståndare, och det är väl egentligen bara i en match på något sätt som han inte har varit superbra, och då var han ju fortfarande klart godkänd liksom. Men nog om det. Ja, om man går vidare i matchen, jag tänker att vi behöver inte bli för långrandiga i liksom varje situation och varje mål och så.
Det är egentligen... vi ska ta min farbrors åsikter ju, och lite,
ja,
grann så.
Men
hade du något annat innan, så får ska jag typ en grej.
Ja, men jag tänkte bara säga att det är skönt att Bussanello nu har kommit igång med det man såg lite klipp på att han gjorde, och kunde läsa sig till att han kunde göra. Att han kommer upp och hittar in med bollen liksom på olika inspelssätt och faktiskt börjar bidra med poäng. Det här var väl andra eller tredje assist liksom. Och jag menar, visst, det kanske inte är så svårt att göra assist i ett MFF som snittar nästan 3 mål per match. Men så här, det är skönt att man har de olika vägarna, de olika sätten att skapa poäng och skapa mål nu.
Ja, precis. Nej, men alltså Bussanello, alltså fy fan vad bra han är. Han blir aldrig stressad. Alltså han blir aldrig stressad i situationer, utan det kan komma 2 motståndare mot honom. Han spelar sig ur, han är lugn, han är fin. Han är precis som i den intervjun som jag nämnde förra veckan, eller där i torsdags när vi snackade. Han är magisk alltså. Det är sjukt att vi har kunnat få hit en sån bra spelare som antagligen kommer ha ögonen på sig redan nu i sommarfönstret liksom. Och det känns ju ganska så både oroväckande och jävligt bull om man ska tappa honom redan liksom. Jag tror att, ja, kommer rätt bud så tror jag man måste typ ta det alltså. Tror du inte det?
Ja, jo, någonstans är det väl så. Men då bara frågan hur intresserade folk hinner bli på liksom ett halvår. Det var inte så att han inte hade bevisat sina kvaliteter innan. Nu för han kanske gör det i en lite annan miljö som inte är Ukraina liksom, där det så är lite lättare att få till och få rätt på och så vidare. Men nej, så att det han får gärna fortsätta vara så här bra, men han ska kanske ha någon lite sämre match någon gång. Ur det perspektivet.
Han kan liksom, han kan gå ner 20% i matchen mot Halmstad. Alltså vara liksom svinbra, men inte bäst på plan bra som han typ har varit i princip, tycker jag. Jag tänkte det på Gustav, det jag skulle kolla upp, det var vilket avsnitt det var som jag tänkte referera till, som vi har spelat in. Det var det 8:e avsnittet av För alltid nummer 1, 25 juli 2020. Kommer du ihåg vad det hette?
Spontana namn från den tiden är ju Borbys största 16-åring eller något i den stilen. Men annars, annars...
Det var avsnitt 3. Han är som 16-åringen i Borby. Och sen hade vi en stående kalkon. Och sen var det en som heter Ostamacka Lingongrova. Allt blir fel i slutet. Och sen avsnitt 8, det jag skulle komma till. Som någonstans tar mig in på min farbrors kanske tankar och lite, ja, det är därifrån jag kommer komma tillbaka till det. Avsnittet heter Antonsson är ju tjock ju. Och det var ju Henrik Rydström som sa det i en video till en av mina bästa polare när han fyllde 30. Då var han ju tränare i Sirius. Och så var det att Antonsson hade en hälsning till min polare Matte. Och Rydström hälsade att Antonsson är tjock. Och att det är kul att Matte då var supportet till Sirius han gav. Så sjukt rolig där. Och i det avsnittet så sa vi att Henrik Rydström var jävligt skön, att man kunde ändå uppskatta en sån som person, kommer jag ihåg. Men i alla fall, det som var referenspunkten och beröringspunkten här, Gustav, det är ju att min farbror, han tyckte att nummer 21, Peña, såg lite tjock ut. Han trodde att 21 var Peña. Han hade fått för sig att han var vänsterytter, så han kollade upp fel gubben och han sa att Peña, han ser lite tjock ut. Jag tänkte, vad fan, ser du dåligt, gubbjävel, eller vad fan är det för fel? Och sen så säger han, men han nummer 21, nej fan, det är Stefano Vecchia, det är han som kom sent för sig. Ja, han ser lite tjock ut. Och sen när man liksom tittar så, ja, så hade det hans konstiga jävla springstil, för visst fan inte han tjock.
Nej, det eller? Kan man inte.
Lite hultig, nej det, alltså,
han har väl lite så Thomas Brolin aura. Man ser att dagen han lägger av med fotboll kommer han nog gå upp 15 kilo samma lite dag så. Men tjock vet du katsingen. Nej. Jag måste säga att din farbror, han var väldigt trevlig när vi pratade, men han gav ju inte intrycket nu i efterhand av att ha stenkoll på allting. Han pratar om vinster och har sett förluster och pratar om Peña och refererar till Vecchia och så vidare. Så att,
men du vet, han är holländare.
Ja, precis. Det är något
de har ju en egen agenda. Nej, men han har faktiskt bakom det. Varför han trodde att Peña var vänsterytter, det vet jag inte. Alltså, han kommer inte ihåg honom till utseendet eller till spelstil från MN. Liksom. Det var inte hans lag. Liksom. Så att, alltså, jag tycker han har ganska bra koll på fotboll, om jag ska vara ärlig. Så att, i det här fallet får jag väl pudla åt min farbrors vägnar. Han kommer ändå inte höra detta, så att, skitsamma. Det var det enda. Sen tyckte han det var en rolig första halvlek, såklart. Och sen så andra halvlek var riktigt sömnig, och det håller jag helt med om. Det var ju bara en transportsträcka till slutsignal som sen fick ljuda.
Så är det ju. Alltså, och det är väl egentligen det jag tar med mig allra mest från matcherna. Det känns på något sätt som att MFF spelar andra halvlek som att vi ska, och nu jinxar man väl saker och sönder och samman på vidskeplighet och sånt. Men det kändes ju någonstans som att man sparade laget för att vi ska åka och spela kvalmatch i Litauen på onsdag, torsdag. För att det var ju andra halvlek var ju sömnig, som du säger. Det var ju inte mycket aktivitet. AIK fick komma in i matchen lite grann och liksom fick hålla bollen och spela någon passning och komma till något avslutsläge. Men det kändes ju verkligen som att hade MFF velat så hade man kunnat gå på och trycka på ännu mer. Men nu var det lite så här, men vi tänker inte riskera någon skada, vi tänker inte riskera någon gult, och vi tänker liksom inte, visst det kan väl vara skönt om vi får något mål till, men vi behöver inte gå 10 000% eller 1000% eller ens 101% här. Vi kan dra ner på den en smula.
Ja, men och det är väl liksom, det är väl någonstans styrkebeskedet också, att det behöver inte se ut som att man försöker eller ens gör någonting extraordinärt. Men sen så var det en period som jag tycker var ganska rent av dålig, Gustav. Där alltså hade de gjort 3-2 där, så hade du alltså, man hade ju antagligen inte kunnat svara upp på 9 touch eller 9 passningar, 25 touch 45 sekunder senare och göra 4-2. Det kan man inte göra varje gång liksom. Så att visst var det kontrollerat, men det var ändå så att det var mycket slarvigt, mycket liksom nonchalant och så i en kvart, kanske till och med 20 minuter. Sen händer det ju lite när Natali kommer in och börjar utmana och kommer förbi och vi skapar chanser och trycker ner dem och så. Så att ja.
Jag... När Tahali leker bort halva laget i liksom varenda dribblingstillfälle, menar du? Det var ju nästan parodiskt att säga att, alltså, det ska man väl också säga att emellanåt ser det ut som att, ja men tänk att ditt korplag får, när ni vinner korpligan så får ni i vinst att möta ett riktigt fotbollslag. Det var ju så det såg ut emellanåt när de här spelade fotboll. Det var vissa Keita i AIK tycker jag är väldigt feltajmad i liksom flera dueller. Jag tycker att Jesper Haliti ser ut som en korpspelare som, det ser nästan ut på att han håller på att tackla sig själv varje gång han har bollen, för han vet liksom inte vad han ska göra. Ja, och så vidare och så vidare. Men absolut, det var kanske lite väl inbjudande där ett tag, kan jag köpa.
Ja, nej men så är det ju. Men alltså det spelar ingen roll, för tittar man på den statistiken som finns igen, så är det återigen Hugo Larsson som är där och springer mest av alla på planen liksom. Så att jag tror inte man ska väga in den där kvartarna som är lite sämre, för det har vi haft i princip alla matcher ju. Alltså, de måste nog få komma. För men att vara 90 minuter så bra, så pressande, så liksom taktiskt skickliga, så liksom taktiskt disciplinerade och överflyttande och hela den biten, det kommer inte vara. Det kommer ju vara att man slarvar, det kommer vara att Cornelius liksom är lite för het i straffområdet. Han hade bara kunnat följa och täcka Faraj eller liksom försöka vända och följa med. Men sånt kommer ju hända liksom. Så länge det sker i matcher där vi gör 3 mål framåt, så är jag liksom inte överhuvudtaget orolig. För vi kommer ju tappa poäng. Vi kommer inte upprepa bedriften, även om alla vänner där ute vill både tro och skriva upp och gå rent och 40 matcher utan förlust som vi har haft i historien. Jag ser det inte hända, men fan, jag gör gärna avbön på den jäveln, alltså, kan jag säga.
Ja, det gör man ju gärna. Nej, men det är också så som du säger att vi kommer släppa till chanser, vi kommer tappa poäng, vi kommer släppa till chanser. Och nu så ser man ju verkligen jag tycker det är tydligt på de här 7 första matcherna hur vi kommer att släppa till chanser. Vi kommer att släppa till chanser genom att de slår in, vi ligger långt fram, de slår in en boll bakom och de har 1, 2, 3 bra spelare som kan göra någonting ut av en sån kontring. Vi såg det mot BP och vi såg det mot Kalmar och vi såg det mot Hammarby och vi såg det nu mot AIK. Alltså vi kommer ju släppa in ett gäng mål till på exakt det sättet, att de kommer i 2-2 eller i 2-1 eller liknande lägen. Men så som MFF har visat upp sig hittills, så ser jag liksom ingen anledning att vara särskilt nervös över det, för att det är ju så pass stabilt offensivt och jag menar, visst man kan skoja om att någon tisar Kiese Thelin gjort mål på 2 matcher eller 9 mål om man så vill säga. Men offensivt så är vi otroligt bra. Och nu blandar jag ämnena här, men det här att Isak Kiese Thelin inte gör mål är också ett resultat av att nu har alla mittbackar gått så tajt på honom och legat så nära, och då släpper man in alla yttrar. Så att jag tycker det finns få orosmoln på MFF-himlen.
Så är det. Vår himmel är oerhört blå och vi kanske ska ta avsluta där, Gustav, med det. För jag är något fruktansvärt pissnödig också nu.
Ja, du sitter ju någonstans i bilen en bit hemifrån, så att, det tycker jag låter som en idé.
Vi kan ha en sån liksom så här, gissa var Martin spelar in det här avsnittet.
Ja, jag ser det.
Ja, det är så bizarrt. Men det är fram till juni. Sen har jag en poddstudio att tillgå. Så det är jävligt gött.
Den här uppmaningen kommer ju också, den riktar sig ännu längre fram i tiden egentligen. Den riktar sig framförallt mot till Häckenmatchen, vill jag dock ta redan nu när den är så färskt i minne. Och det är ju att de här matcherna, även om vi är bra, även om vi är väldigt, väldigt bra emellanåt, så måste man ge allting man kan på läktaren. Man kan, alltså, speciellt i toppmatcher, speciellt i matcher där motståndarna har stora följen, så är det otroligt viktigt att man liksom, man bidrar till att, man hjälper till att skapa trycket som vi kan ha på ståplats och på aktiva sittplats liksom. För att emellanåt igår, ska vi ärliga och säga, att det var ganska, ganska sömnig stämning. Det var inte särskilt bra tryck. Jag vet inte om det berodde på det vi var inne på innan, med att det var t-shirt värme och hela den biten i solen. Men nej, det är verkligen så här, sjung så högt ni kan, gör så gott ni kan för att ha liksom fullt drag och hela den biten. Det är min lilla, det är vår lilla återkommande uppmaning, känner jag.
Under all kritik och inte bidra när man kan bidra. Och det är också under all kritik att kasta konfetti och krepprullar innan det står på lappen att du ska kasta. Det var några som gjorde det lite tidigt och några som sparade sina grejer, och nu blev det sjukt bra tifo ändå. Men sånt är ju att pissa, på tal om att pissa. Nej, men och kasta en ljummen jävla öl på våra tifokillar och tifotjejer och alla tifo folk där ute. Skit i det, gör som det står på lappjäveln och bidra på läktaren. Så fick vi nog gå ut på det här avsnittet lite bittra och arga och uppmanande också, Gustav. Det är underbart, alltså. Allting är inte ljusblått på den ljusblå himlen, men där är fan bara små pytte stackmål som vi blåser bort med en bra lövblås. Nu har vi fan lindat ihop det här fint idag, tycker jag.
Ja, stark röd tråd.
Ja, stark röd tråd, som en baconskiva runt en god korv. Nu får jag gå och pissa. Nu sitter jag, du vet, bara och pratar för att jag är så jävla pissnödig.
Vi kan väl ta som en baconskiva på en lingongrova med ost, eller vad sa du?
Ja, någonting sånt. Ja.
Men stort tack för att ni har lyssnat.
Fan, nu är det för sent, nu har jag kissat på mig. Nej, ska jag vara. Ha det gott.
Hej.
Hej. Stort.